känner man, hur ska det här gå? Så det är helt omöjligt att säga någonting vettigt. Och det är en sån här dag idag. Jag förstår inte hur det här ska gå. På flera plan ska jag säga, för jag känner att jag ligger liksom på gränsen och ballar ur hela tiden. Jag känner allvaret, men jag känner Guds närhet och känner utmaningen i det oerhörda. Så ni får be en tyst bön för mig att jag håller mig inom rimlighetens gränser, så att jag inte blir helt vid sidan av mig själv, som Paulus säger, eller i extas. För att han säger att om jag är i extas så är det för Herren, och om jag är sansad så är det för er skull, säger han. Och så är det exakt så är det för mig också idag. Att om det går över gränsen, då är det för Herrens skull. Klarar jag mig inom rimlighetens gränser, så är det för er skull. Att jag vill försöka framstå som sansad, vis och så vidare då. Men det är jag inte. Just nu är jag berörd av den tid vi är i och vad Jesus har gjort och gör och är. Så jag måste nästan be en extra bön. Ingen fel på din bön, Frida, men jag ber en till. Alltså. Herre, vi ska be om hjälp att låta din heliga andes kraft utgå. Blås liv i ditt ord idag. Amen. Jag ska fortsätta där vi slutade läsningen tidigare, i kapitel 12, direkt efter att Petrus har sprungit in till graven och sett att den är tom. Och då står det så här i vers 13: samma dag var två lärjungar på väg till en by som ligger en mil från Jerusalem som heter Emmaus. De talade med varandra om allt det som hade hänt. Medan de gick där och samtalade och diskuterade kom Jesus själv och slog följe med dem. Men deras ögon var förblindade. De kände inte igen honom, och han frågade: vad är det ni går här och talar med varandra om? De stannade så sorgsna ut. Den ene, som hette Kleopas, svarade: du måste vara den enda som har varit i Jerusalem och inte vet vad som hänt där under dessa dagar. Vad har hänt, frågade han. De svarade: detta med Jesus från Nazaret, han som var en profet, mäktig ord och gärning, figur och hela folket. Han blev utlämnad av våra överstepräster och rådsherrar, och de fick honom dömd till döden och korsfäst. Men vi hoppades att han var den som skulle befria Israel. Men till allt detta kommer att det är tredje dagen sedan det hände, och nu har några kvinnor bland oss gjort oss uppskakade. Det var vid graven tidigt i morse, men fann inte hans kropp. Och de kom tillbaka och berättade att de i en syn hade sett änglar som sa att han lever. Och några av de våra gick ut i graven, och de fann att det var så som kvinnorna hade sagt. Honom själv såg de inte. Han sa: förstår ni så lite? Är ni så tröga att tro på det som profeterna har sagt? Skulle inte Messias lida detta och gå in i sin härlighet? Och med början hos Mose och alla profeterna förklarar han för dem vad som står om honom överallt i skrifterna. De var nästan framme vid byn dit de skulle, och han såg ut och ville gå vidare. Men de höll honom kvar och sa: stanna hos oss, det börjar bli kväll och dagen är snart slut. De följde han med dem in och stannade hos dem. När de sedan låg till bords med dem, då tog han brödet, läste tackbönen, bröt det och gav åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom. Men han försvann ur deras åsyn. Och de sa till varandra: brann inte våra hjärtan när han talade till oss på vägen och utlade skrifterna för oss? De bröt genast upp och återvände till Jerusalem, där de fann de elva och alla de andra församlade. Och de sa: Herren har verkligen blivit uppväckt. Han har visat sig för Simon. Själva berättade de då vad som hade hänt med dem på vägen och hur han hade gett sig till känna för dem genom att bryta brödet. Och medan de ännu talade stod han plötsligt mitt ibland dem och hälsade dem: frid över er. De blev rädda, och i sin förskräckelse trodde de att det var en ande de såg. Då sa han: varför blir ni skrämda? Varför fylls ni av tvivel? Se på mina händer och på mina fötter. Det är jag och ingen annan. Känn på mig och se på mig. En ande har inte kött och ben. Det kan ni se att jag har. Och han visade om sina händer och fötter. Då de av idel glädje och förvåning ännu inte kunde tro, frågade han dem: finns det något att äta här? Då räckte honom en bit stekt fisk. Och de såg hur han tog den och åt. Han sa till dem: detta är vad jag sa till er när jag ända var hos er, att allt måste uppfyllas som står skrivet om mig i Moses lag, hos profeterna och i psalmerna. Sen öppnade deras sinnen så att de kunde förstå skrifterna. Och han sa till dem: detta är alltså vad skriften säger. Messias skall lida och uppstå från de döda på tredje dagen. Och syndernas förlåtelse genom omvändelse skall förkunnas i hans namn för alla folk. Med början i Jerusalem. Ni ska vittna om allt detta. Och jag ska sända er vad min fader har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden. Lovad vare du, Kristus, kan man säga här. Ja, uppståndelsen förändrar allting. Ska jag väl säga till en början. Jesu uppståndelse förändrar allting. Allt står nu i ett helt annat ljus. Allting. Jag ska tala om tre saker som förändras av uppståndelsen. Eller rättare sagt, tre saker som förklaras. Det är liksom som att myntet trillar ner. Först efter uppståndelsen. Men i och med det så bling, säger det. Då förstår vi. Då förklaras. Ett Guds plan förklaras. Skrifterna. Då förklaras vad som stått i skrifterna. I Moseböckerna. I profeterna. I psalmerna. Det är alltså judarnas uppdelning av hela deras skrifter. Uppståndelsen kastar ljus över Bibeln. Två, Jesu liv förklaras genom uppståndelsen. Och Jesu död framförallt förklaras. Och jag ska komma in på det. Och till sist ska jag säga att våra liv förklaras av uppståndelsen och bestäms av uppståndelsen. Uppståndelsen. Den är en eskatologisk händelse. Det är en händelse som handlar om det allra yttersta av yttersta tider. För en jude så väcktes associationerna till Daniels bok kapitel 12. Att när profeten tittar långt fram, den dagen ska de döda stå upp. Vi ser att en tro på uppståndelsen finns där. Jag tänker mig i Johannes 11 när Jesus väcker upp Lazarus från det döda. Då träffar han. Det blir lite bibelstudium idag, ja, faktiskt. Kan ni leva med det här, eller? Ja. Jesus går för att väcka upp Lazarus från det döda. Han säger så till Lazarus syster så här: din bror kommer uppstå. Marta svarade: jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den sista dagen. Då sa Jesus till henne: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Det som är så, som är det distinkt kristna, geniala, underbara och mystiska och märkliga, är att den uppståndelse som skulle komma den dagen, den har brutit in i historien och den har liksom splittats mitt i tu. Att den här sker redan nu här i och med Kristus, men den sker också i sin fullhet den dagen i framtiden. Så uppståndelsen är både framme men också här i och med Jesus. Helt ny tanke, helt underlig tanke för en jude. Att det som kommer den gå där framme, det har redan skett nu. Den finns redan mitt ibland dem. Nya testamentet. För att Vad jag vill hålla på att göra idag är att försöka meditera lite grann över Jesu uppståndelse. För ibland så kan vi tänka oss att vi stannar kanske vid Jesu uppståndelse som en historisk händelse. Någonting som har hänt, och det är väldigt viktigt för övrigt, man skulle kunna hålla på med det hela tiden. Att det här är någonting som har hänt med mannen Jesus Kristus som var död och sen uppstod. Det är någonting som hände med honom. Absolut, helt klart. Men det är mer än så, att vad var det som hände egentligen när Jesus uppstod från det döda? Vad betyder det här för oss? Vad betyder det här för vårt sätt att läsa Bibeln till exempel? Jag skulle vilja säga så här, att Nya Testamentet tolkar och förstår Gamla Testamentet i ljuset av uppståndelsen. Vi ser att han står med de här Emmausvandrarna. De läser, men de förstår inte. Men han, när han hade uppstått från den röda, då öppnades deras ögon. Så de kunde förstå vad som stod i de gamla testamentens texter. Så är samma sak när vi läser texter från psalm 118 eller andra texter. Eller psalm i Hosea. Innan Jesus uppstod från den röda förstod vi inte vad dessa texter handlar om djupa sätt. För det finns uppfyllelser i Hosea 6 eller Saltaren 118 och sådär. Som handlar om Guds folk, som handlar om människor i nöd och så vidare. Och att Gud ska upprätta nationen och Gud ska dra dem tillbaka ur exilen och ge dem ett nytt liv och så vidare. Men efter uppståndelsen så ges texterna en ny mening i Kristus. Och det förändras helt efter hans uppståndelse. Jag skrev så här att efter uppståndelsen så läser vi och vi tolkar Bibeln baklänges. Vi använder slutet som startpunkt när vi läser Gamla Testamentet. Vi läser det baklänges. Vi förstår på ett djupare sätt. Och det är det som Jesus gör. Att när han säger, när jag uppstår, så är det, eller i och med min uppståndelse, så, och här, nej, nu är inte pianot där, annars skulle jag visa. Jag är ju musikant som ni vet. Men att när Jesus lyfter och läser texterna tillsammans med de här lärjungarna, så är det så att är det så att man kan säga som att Gamla Testamentet slutar, lite nördord nu, är ni beredda på det då? Den slutar i en suspension. Den slutar i en dissonans. Och den är en oupplöst kadens som väntar på att upplösas. Jag skulle kunna visa er det, hur det låter. Det finns vissa funktioner i musikteori och harmonilära. Och jag vet att det berättas om till exempel om Beethoven. Att hans, för att få upp honom när han sov på morgonen, då gick hans tjänare fram till pianot. Han började spela en kadens. Först spelade han tonikan som är grundtonen. Sen spelade han subdominanten som är fjärde tonen. Och sen så la han en dominant och så la han en dominant sjua. Och tersen ville verkligen tillbaka och liksom upplösas och sluta. Så att det var liksom det näst sista ackordet. Var liksom, satt han in och så bara, sen så slutade han där. Och Beethoven blev galen. Han var tvungen att gå upp för det måste upplösas. Tersen i dominanten vill till grundtonen. Sjuan i dominanten vill falla ner. Det är en suspension, en väntan. Ackordet måste lösas upp. Annars blir vi galna. Ungefär så. Ska jag visa? Är pianot på där? Okej. Okay. Det ligger en dissonans och skaver i kosmos i Gamla testamentets texter. Den ligger liksom och väntar på en upplösning. Det ligger ett rop på upprättelse. En rop på räddning. Gud, hur länge ska det vara så här? När ska du gripa in? Hur länge ska ondskan regera? Hur länge ska mörkrets makter? Varför, säger psalmisterna om och om igen, ska det vara så här att de goda, de dör, men de onda, de lever och frodas? Hur länge ska det vara så här? När ska du göra någonting åt obalansen? Det ligger en dissonans i allting. Ja, vi har hamnat i exil på 500-talet på grund av vår synd. Du har lovat att du ska upprätta oss igen. En dag ska det komma. En dag ska orättfärdigheten dömas. Men än så länge har det inte skett och vi väntar på upplösningen. Där låg spänningen. Så slutar Gamla testamentet. I ett jättedominant sjua. Och bara vänta på en upplösning. Man förstår det inte innan den löses upp. Och Emmausvandrarna lever kvar i den här dissonansen själva. De säger ju så här att... Vad är det som har hänt, säger Jesus? Ja, de säger det så här. Det här med Jesus från Nazaret. Han var ju en profet. Mäktig i ord och gärning inför Gud. Han blev utlämnad av våra översepräster och rådsherrar. De fick honom dömd till döden och korsfäst. Medan vi hoppades att han var den som skulle befria Israel. De tänkte, äntligen ska vi få höra tonikan. Äntligen ska det förklaras. Och de trodde det ända in i döden. Så vad som hände var att suspensionen, dissonansen, låg kvar i deras liv. De väntade på den. Men det var inte han. Vi får vänta vidare. Och om inte Jesus hade uppstått från de döda, då skulle den här gamla testamentliga oupplösta kadensen förbli oupplöst. Det hjälpte inte att Jesus föddes och levde och dog. Om han inte uppstod så förblev kadensen oupplöst. För det var den ju för Emmausvandrarna, de har ju sett Jesus. Men vad hjälper det om en man lever så där? För hela obalansen i hela kosmos. Vad hjälper det om någon lever rent? När det ligger kvar en dissonans i skapelsen, så måste det finns en orättfärdighet. Det är fel med ett oskyldigt lidande. När vi ser Kristus dömas oskyldigt, hängas upp på korset av människans ondska, så känner vi, det är fel. Det är något fel här. Det måste finnas en lösning. Det kan inte få bli så här, förbli på det här sättet. Och Jesus genom sin uppståndelse bevisar sig han var den som skulle uppfylla planen. Som var nästa steg, som skulle avsluta, som skulle lägga den här tonikan på den oupplösta dominanten i Gamla testamentet. Det var han som skulle ställa allting till rätta igen. Men om han dog så kunde han ju inte vara den som skulle ha fört planen vidare. Han kunde inte vara denna konung. För då, om han är död, så kunde han inte vara det. I Romarbrevet 1:1 säger Paulus så här. Från Paulus, Kristi Jesu tjänare, kallad till apostel, avdelad till att förkunna Guds evangelium, som Gud har utlovat genom sina profeter i de heliga skrifterna. Ni vet ju att det är det vi kallar det gammaltestamentliga som är skrifterna. Det fanns ju inga andra skrifter när de skrev det här. Han säger att de gamla testamenterna, dessa texter vittnar, eller Gud har utvalt genom sina profeter de hela skrifterna. Evangeliet om hans son som till sin mänskliga härkomst var av Davids ett och genom sin andes helighet blev insatt eller bevisad som Guds son i makt och välde vid sin uppståndelse. Så att det var i uppståndelse som han blev insatt eller bevisad var den. Den handlingen håller samman hela historien. Det är inte bara en man som dog och uppstod från de döda. Utan en man som för berättelsen, planen om Israel till sin fullbordan. Och den planen bestod i, och det är det här som är det vi talar om Guds rike. Att Gud ska vara trofast mot sitt förbund, mot Abraham. Att i honom och i hans säd, som är Kristus själv, så ska alla släkten på jorden bli välsignade. Och den planen uppfylldes i och med hans uppståndelse. Att han därifrån den dagen utövar sitt välde. Och att, som vi ska se sen till sist, att hans budskapet ska gå ut över hela världen. Och förändra, förvandla och uppfylla planen. Så Guds plan förklaras genom Kristus. Jesu liv och död förklaras. Nummer två. I vers 45, jag håller på nu hela tiden i Lukas 24. Är ni kvar eller fortfarande? Ja. Bra. Så här står det i vers 44. Det är vad jag sa till en man som ändå var hos er, säger Jesus. Att allt måste uppfyllas som står skrivet om i Mose lag, hos profeterna och i psalmerna. Sen öppnade han deras sinnen så att de kunde förstå skrifterna. Och han sa till dem, detta är alltså vad skriften säger. Messias skall lida och uppstå från de döda på den tredje dagen. Vi måste tänka på att evangeliernas så kallade passionsberättelse, alltså berättelsen om Jesu lidande och död, är skrivna i uppståndelsens ljus. I efterhand. Förstår ni? Hade inte Jesus uppstått så hade vi inte haft några passionsberättelser. Då hade vi haft ännu en berättelse om en martyr som blev avrättad. Ingen mer. Den här med dissonansen skulle funnits kvar. Utan den här är en berättelse i efterhand, i uppståndelsens ljus. I uppståndelsens ljus då förklaras vad det här var för någonting som hände. Och det här är någonting som jag vet inte om det går att fatta helt i hjärtat. Jag hade någon slags känsla av en fördjupad förståelse för egen del nu under den här påsken. En av dagarna när man mediterade över det här. Men att, vad är det som sker? Varför dör Jesus? Varför måste han lida och dö? För det står på flera ställen så här. Det är det här som måste ske, säger Jesus. Att jag måste lida och dö. Varför det? Har ni tänkt på det? Varför måste han det för? Hade han inget val här? Vad är det som sker? Vad betyder? Hur ska vi tolka det som sker? Man måste ställa sig frågan varför? Och frågan om lidandets varför skulle förbli obesvarad om det inte vore för uppståndelsen. För då skulle den ligga, varför är det så här? Varför gjorde de så här mot Jesus? Varför ska det behöva vara så här? Är det en inbyggd orättvisa i hela? Och är det bara så? Är det bara absurt? Då skulle absurditeten i dissonansen eller i tillvaron ligga kvar där. Att, nej, det finns ingen mening med någonting. Det är inte så att det går bra för dem som det är karma eller så vidare, du vet. Utan att det är bara en del dör. Och andra dör orättfärdigt. En del dör i sjukdomar. En del, liksom, det ligger kvar det där. Om det inte vore, och samma sak med Jesu liv. Men genom uppståndelsen och den ljus som ges över den kristna, i och genom vår kristna tro, så förstår vi att vad det är som sker när Jesus dör. Vi förstår att han blev pinad för våra brott. Han blev sargad för våra synder. Han tuktades för att vi skulle helas. Hans sår helar oss. Det är det som sker. Det finns en mening då med det här. Jag skrev en kort liten blogg på långfredagen om det här för egen del. För jag känner ibland pallar vi inte med och ser lidandet. Jag vet inte om ni har sett Mel Gibsons film The Passion, som kanske är den mest kanske grymma av de, i alla fall de Jesus-filmer jag har sett. Där ondskan bara grinar en, och den, det är knappt så att den slutar i uppståndelse. Någon strimma är det, men ändå inte lika segervisst. Kommer ni ihåg det? Det är väl något ljus eller någonting som i slut. Han reser sig upp, men man ser det knappt, utan att betoningen ligger fullständigt på lidandet. Vilket är fruktansvärt, man vet inte hur man ska kunna hantera det här. Som jag skrev då på min blogg där, så skrev jag att vem var det som gjorde det där mot Jesus? Kan vi skylla ifrån oss? Var det de andra som var så elaka? Den här dissonansen, orättfärdigheten och synden. Är jag oskyldig? Eller är jag... Jesus säger så här på ett ställe. Att det som ni har gjort mot en av dessa mina minsta, det har ni gjort emot mig. Är vi oskyldiga, någon av oss? Eller är det verkligen så att det är vår synd som drev Kristus till korset? Mänsklighetens synd som han bar på sig. Dissonansen i tillvaron, det orättfärdiga, orättvisa lidandet och ondskan och sådär. Spelar det någon roll för Gud? Ja, det gör det. Det spelar roll för Gud. Och det är den ondskan och den synd som Kristus bär till korset. Då får det här mening. Det var min synd. Det var din och min synd som drev Kristus till korset. Synden och ondskan försvinner inte bara för vi blundar för det. Den försvinner inte, orättfärdigheten i världen, för att vi projicerar det som finns i våra egna liv på andra människor, eller på orättfärdiga strukturer, eller någonting. Den tar inte tur med orättfärdigheterna i den djupa dissonansen i tillvaron. Den här orättfärdigheten, att orättfärdigheten är orättfärdig. Jag är ingen ekonom. Men det är som att korset är som, här insätts ett eget kapital för att uppnå den här balansen i balansräkningen, mellan skulder och tillgångar. Skillnaden mellan skulder och tillgångar där, det måste ju alltid vara lika. Jag vet inte om ni är intresserade av det här. Det är inte jag egentligen, men man måste om man har ett företag. För att det är en obalans, det finns en suspension, det är något som är fel. Och balansräkningen måste vara lika på båda sidorna. Och är den inte det, då måste man sätta in i ett eget kapital för att skapa balans. Och korset är det. Det är det som fattades för att uppnå rättfärdighet. Ni vet att det finns ekonomispråk i Bibeln för att beskriva vad Jesus gjorde på korset. Han betalade. han återlöste, han köpte oss fria genom Jesus. Det finns en märklig vers i Romarbrevet. Hänger du med en liten stund till? Ja. I Romarbrevet 3. Där har vi den här oupplösta kadensen som ligger och skaver. Det står så här om 3:33. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Och utan att förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd. Eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus. Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för dem som tror. Så ville han visa sin rättfärdighet eftersom han förut hade lämnat synderna ostraffade under uppskovets tid. Uppskovets tid. Det var där jag spelade där förut. Den här dissonansen, ni vet. Suspensionen, man väntar. Han lämnar ett uppskov, men det måste betalas. Kanske ni någon gång har missat en räkning och så vidare då. Men det måste betalas innan balans uppnås här, va? Mellan, annars står du i skuld under uppskovens tid. Och det som är så märkligt med den här texten, det är ett grekiskt ord. Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer, står det i våran bibel här. Men det är ett underligt ord det där, alltså. För det är exakt det ordet som i den grekiska översättningen av gamla testamentet används för som teknisk benämning på nådastolen. Jag vet inte om ni känner till nådastolen, men det var den plats i tabernaklet där Gud talade med Mose ansikte mot ansikte. Det fick man inte gå in hur som helst, för då dog man. Men där inne talade Gud med Mose ansikte mot ansikte. Och här säger Paulus att Gud har låtit hans sons blod, eller korset då, ställas fram som en nådastol. Den som tidigare var dold bakom förhänget, va, ställdes nu fram så att alla kunde höra och se och Gud tala. Och vad han gör där är att han visar sin rättfärdighet genom korset. Jag vet att det är lite teologi och sånt där nu, men det här är en big deal. Jag lovar er att det här är en big deal. Att genom korset så visar Gud att han är rättvis och att han bryr sig om orättvisorna. Och det som man förut kunde ha betvivlat så länge suspensionen låg där, så länge det ingen hade gjort så åt ondskan, så kunde man tro att han inte brydde sig. Då kan man stämma in i psalmerna. Varför, Gud? Hur länge ska det vara så här? Är det här okej eller inte? Bryr du någonting om ondskan i världen? Ska du straffa? Och korset blir platsen där Gud visar, ja, jag bryr mig. Så den visar Guds rättfärdighet. Men den visar Guds kärlek. I att han själv, tänk på det här, att Gud var i Kristus och försonade världen med sig. Han lät inte straffet, han tog det själv. Han bar vår synd. Och inte bara vår, utan hela världens i sin egen kropp. Det här är en big deal, jag lovar er. Det var det som hände. När vi, och säger Paulus i Korinthierbrevet, till och med hela demoniska makterna trodde att vad de gjorde var att de besegrade Jesus. De demoniserade Petrus demoniserade makterna, besatte mer eller mindre folket för att sina syften att förgöra. Men vad gjorde Kristus? Det blev en skandalon, säger grekiskan. Det blev något fullständigt otroligt otippat av det hela. Det som alla trodde var djävulens yttersta triumf vände han till sin egen och visade och bara lyfte fram det här. Titta på det här! Kolla här! Kolla här! Jag är både rättfärdig och nådefull. Han tar död på oss på det där sättet. För om vi kommer med vår egen och bara ställer oss framför korset, vad händer med oss då? För vi bara ser att det var min synd han bar. Då säger min Paulus så här, då vet jag att om en har dött för alla, då har alla dött. Då har allting förändrat. Att då lever inte längre jag, men när vi kommer inför korset, då dör vi. Det är ingen liten förändring i våra liv, ett tillägg att bli kristen, för att det ska bli lite bättre. Vi behöver korset för att få lite inspiration. Nej, vi behöver korset för att dö. Vi dör med Kristus. Vad kan man annars göra med en korsfäst Gud? Det är det vi kallas till. Att dö med Kristus för att uppstå med honom. Det var det som skedde på korset. Och det är det som är tänkt att ske när vi förkunnar korsets budskap. Det är att allt det gamla är förgånget. Och det är nu vi är inne på hur våra liv förändras. Att den som är i Kristus, han är en ny skapelse. Det gamla är förgånget. Det är history. I Romarbrevet 6, sista två texterna jag ska läsa. När vi har dött med Kristus. Det är konstigt egentligen. Vi är vana, vi som är kristna, att höra det här. Men att det handlar om död egentligen. Men det är underligt alltså. Då är vår tro att vi ska leva med honom. Vi vet ju att Kristus har uppväxt från det döda och inte mer ska dö. Döden är inte längre herre över honom. När han dog han bort från synden en gång för alla. När han nu lever han för Gud. Så ska också ni se på er själva. I Kristus Jesus är ni döda för synden och lever för Gud. Helt nytt liv. Men om Kristus inte har uppstått, säger han i första Korintierbrevet 15, då är vår tro meningslös. Och ni är ännu kvar i era synder. Då kvarstår dissonansen, den upplösta kadensen. Då väntar vi fortfarande på upplösningen. Och liksom alla dör genom Adam ska alla få nytt liv genom Kristus. Men i tur och ordning, först Kristus och därefter vid hans ankomst de som tillhör honom. Och att när vi uppstår med Kristi uppståndelse innebär inte bara det, utan det innebär vårt nya liv. Men inte bara det, hela den nya skapelsens liv, den uppståndelsens liv, den nya tidsåldern, när vi pratar om som Guds rike på det här bygget. Det är det som kommer och gestaltas i och framförallt primärt genom hans uppståndelse. Hade den inte skett så hade inte Guds rike kommit. Då hade vi fått vänta på någon ny som skulle ha kommit. Och i slutet, och där vi sänds iväg nu med innan vi ska ha härlig gemenskap och fika. Det är det som står i vers 48. Att våra liv förändras alltså, förklaras i ljuset av korset. Vi dör och vi uppstår med Jesus. Vi dör bort ifrån synden. Vi behöver inte leva hålla. Gud håller inte det mot oss längre. Utan vi har ett nytt liv med honom. Som en A kan man säga. Ett A, tre A. Det sker med oss. Men B är att vi förenas med Kristus. För när Paulus säger att den som är i Kristus, han är en ny skapelse. Det gamla är borta, det nya har kommit. Så fortsätter han att tala om sitt eget liv. Och han säger också att om han har dött för oss, då har alla dött för att vi ska inte leva för oss själva längre. Utan för honom som har offrat sig för oss. Så vi har inget eget liv längre. När vi är efter korset. Utan Paulus säger att då förenas vi med honom i försoningens tjänst. Och Gud manar genom mig, säger han. Sen nästa vers bara. Låt försona er med Gud. Och det är precis samma sak det som händer i Lukas 48 till sist. När han berättar att Messias ska lida, uppstå från de döda på tredje dagen och syndernas förlåtelse genom omvändelse ska förkunnas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Ni ska vittna om detta. Ni ska vittna om detta. Ni som har dött med Kristus och uppstått igen. Vi ska bära det här budskapet om det nya livet vidare. För vi disponerar inte själv över våra liv. För vi är döda. Och det här är vårt uppdrag. Och det här är ett vittnesbörd. Att den här kyrkan i Oden, på Odenplan. I Stockholm. I Norden. För 2000 år nästan senare. Sjunger Christ is risen. Come and praise his name. Det är i sig ett vittnesbörd. Om uppståndelsens verklighet. Kyrkans uppdrag är att vittna om Jesu uppståndelse. Och vårt uppdrag är att göra det. Och det ser vi för att Lukas slutar så här. Ni vet att Lukas skrev ju en dubbelmacka. Vet ni det? Lukas apostlagärningarna. Lukas apostlagärningarna brukar de kalla det, teologerna. Lukas sträck apostlagärningarna. För att det är typ en skrift. Del 1 och del 2. Så den slutar med att säga, ni ska vittna om detta. Och ni ska få kraft från höjden. Och sen börjar han direkt i apostlagärningarna. Och då vittnar de i den helige andes kraft om Jesu uppståndelse. Och det är the history of the church. Men apostlagärningarna 3 där. Det kommer en lam, alltså Petrus och Johannes glider förbi sköna porten. En lam man är där. De är helt förbytta. De säger, ja, pengar har vi inte, men det jag har, det ger jag. Stå upp i Jesu namn. Och boom, så reser han sig upp ur sin typ rullstol. Och då säger han, men ni kollar på mig som om vi hade några superkrafter, säger han. Förstår ni inte varför det här sker? Det är för att Jesus har uppstått från de döda. Det är därför det här sker. Så utifrån uppståndelsen så blir de vittnen i Jerusalem, Judeen, Samarien och ända till jordens yttersta gräns, typ Odenplan. Tänk Odenplan och utöver, ännu längre ut än Odenplan. Så det är vad korset kallar oss till. Och det är vad uppståndelsen kallar oss till. Det förklarar Guds story. Det förklarar varför Jesus måste dö. Men den förklarar också varför våra liv nu har ett syfte att vittna om Jesu uppståndelse. Och att vittna att Guds rike är verkligen nära. Ska vi resa på oss och be innan vi fikar? Ja, en applåd till Gud kanske. Detta budskap skall förkunnas i hela världen. Sedan skall änden komma. Detta budskapet om riket är det låter utgå ifrån våra liv. Och jag vill till en början innan vi ber rikta utmaningen. Om du har hört det här och du inte har kommit till korset och du inte har dött på det här sättet. Men du hör kallelsen idag. Så innan vi ber så ska jag ge möjlighet att du kan rycka upp din hand där du står. Och nu, om du känner det här är första gången. Jag har inte fattat innan varför Jesus dog. Och jag har inte fattat vad det betyder för mig. Men nu fattar jag. Och nu är det läge att dö. Bort ifrån mitt gamla liv. Då är jag bara att räcka upp handen. I djupa sätt så gör vi det inför korset. Så vi ger en några sekunder till det. Så ska vi be, annars så ska jag be en välsignelsebön. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi tills dess du kommer åter i härlighet. Tack, Herre, för att du har ställt oss i försoningens tjänst. Tack för att Guds rike är nära. Tack att du är den som upplöser kadensen. Tack att du är den som skulle komma. Vi bekänner din herravälde. Att du har uppstått och du har blivit insatt på Davids tron som den som är kung och härskare i evigheternas evighet. Och du har makten över döden och dödsriket. Den som lever i ska inte längre dö utan för alltid vara förenad med dig. Jag ber en bön för varje familj som är här idag, varje familj som är representerad. Vi ber att uppståndelsens och vittnesbördet och försoningens tjänst ska ljuda klart ifrån varje familj i den här församlingen. Varje individ som har kommit idag, som kanske känner också en ensamhet, att tack för det, att du kallar oss in i gemenskap, att tillsammans med alla de heliga hitta sitt hem men också hitta sin plats som försoningens budbärare. Be för varje smågrupp i församlingen som är representerad här idag. Vi tackar dig för att du har anförtrott varje smågrupp försoningens ämbete, uppståndelsens kraft till att förändra och förkunna det nya livet. Vi ber för varje plats, varje miljö som vi möts i här. Där får ditt evangeliet om vem du är ska vara tydligt uttryckt på se den här veckan. På Street Church här. På kvinnofrukostar. I barnkyrka här. I allt det vi gör. Att allting bygger på den uppståndelse här. Tack för den gemenskap. Vi har den här gemenskap med dig. Och den gemenskap i dig. Så jag ber om en välsignelse över måltiden här nu också. Att den är öppen. Den är öppen för var och en. Så vi kommer ta del både av vår gemenskap med dig men också gemenskap med dig Kristus, du som är uppstånden och upphöjd i evigheters evighet. Amen.